Det här är Jason Timbuktu Diakité som inte har koranen. Men på bussen på väg dit där jag är nu så började jag hosta och funderade seriöst på om jag skulle kliva av bussen, för det satt ändå två pensionärer, eller vad som såg ut som pensionärer. Jag tänkte, jag vill inte döda dem. Och plus att det är liksom ingen, det är ingen ursäkt att säga att jag har inte corona. För att även om alltså, det kan finnas i mitt saliv. Så istället ringde jag min kompis och började prata ganska högt om min pollenallergi. Som någon slags försök att lugna alla på bussen. Men till slut så kom jag hit och är äntligen hemma hos Strage.
Välkommen.
Tack.
Skönt att du inte är sjuk.
Men jag var lite så här, vad är rätt nu? Ska jag gå av bussen fast jag bara hunnit komma till Slussen? Det är ganska långt kvar till Kungsholmen. Eller ska jag, kan jag sitta kvar fast jag har begått den här hostningen? Liksom?
Om de kände igen dig så kommer du med sen säga att ja, vi fick det av Timbuk.
Timbuktu dödade min farfar. Det är så jäkla hårt.
Jag hörde att du träffade Petter i fredags, tror jag.
Ja, exakt, i fredags.
Var du medlem i crewet Natural Bond?
Alltså jag lyckades...
Jag har varit med av någon sorts invigningsceremoni.
Alltså så här, jag 99, första gången, nej inte första gången jag är på turné, men jag var sidekick och Thomas Rorschach typ hösten 99 tror jag det var. Och han var ju medlem i Natural Bond fast lite liksom med ena foten på väg ut, kändes det som. Och Petter var ju liksom Sveriges hiphopkung då, så jag kände, och jag hade inget crew, så att jag ville skitgärna gå med i Natural Bond. Och jag vet att det blev egentligen aldrig, jag fick ju aldrig så här the official handshake, men det kändes som jag var med ett tag. Men sen så spelade jag in min egen platta, och sen var det liksom, jag vände det, hela min Natural Bond-grej rann ut i sanden lite.
Men du har kontakt med Petter och...
Jag har kontakt med Petter, men det är konstigt att så här, det har varit någon slags, eller jag har uppfattat det som någon slags så här, inte rivalitet, men som att det har varit så här, det har alltid varit väldigt vänligt när vi träffas. Och Petter har också liksom ställt upp när jag skulle flytta till Stockholm 2011. Så erbjöd han, av någon anledning så berättade jag det för Petter. Och han bara, ja men du kan hyra min lägenhet i andra hand på liksom Ringvägen. Och för han också så här, han är ju jävligt, Petter är ju jävligt rolig. Alltså det tänker man, han är ju väldigt allvar, alltså han har en seriös framtoning. Men han är ganska kul också. Så, ja, så hade det bott någon producent där tidigare som heter, han heter nu han. Jag hade bott någon president, producent där tidigare. Liksom. Ja, bla 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 har ju bott där. Så det, hela stället har ju varit inrätt som karma. Men du kan göra vad du vill med det. Så, och det var ju så här skitmysig lägenhet. Det var verkligen en perfekt ingång till Stockholm.
Vad gulligt av honom.
Ja, det var skitsnällt. Men som jag sa, så här, men under flera... Ja, jag har liksom varit lite som med Petter. Så här, jag vet inte om han gillar mig egentligen. Eller jag vet inte liksom. Nu är jag hemma hos honom i fredag, så jag tycker väldigt mycket om Petter, men jag vet inte om han gillar mig.
Men vad gjorde han som fick dig att känna så?
Ja, men det är bara så här, han är ganska liksom han är lite svårläst liksom, att svårläst, svårtolkat minspel för mig, för någon som mig som lite är som en hund som så här, ändå reagera mycket på hur min liksom omgivning är på något sätt.
Jag kan få sån ångest ibland av att följa honom på Instagram. Eller jag känner mig så slapp när jag ser vad han gör. Ja. Det är alltid så, jag gick upp i morse, sprang 2 mil klockan 5. Sen har han startat 2 nya företag och skrivit 2 böcker och föreläst på 5 olika företag. Och spelat in en ny skiva och gästat på 3 andra skivor och planerat en sommarturné. Han är så produktiv och han är sån, vad kallas det för, entreprenör. Ja. Att, och det har han alltid varit i och för sig.
Det jag gillar med det är också att han, så här, alltså han alltid rappat. Så han har rappat när det har gått dåligt, han har rappat när det har gått bra. Alltså han bara släpper platt och något år släppte han ju, eller förra året tror jag han släppte 3 skivor. eller var det förra året? Men något år nyligen släppte han 3 plattor på 1 år. Jag menar, vem gör sånt? Det har ju inte gjort sen typ Johnny Cash. Eller liksom på den tiden när folk släppte så här multipla album på ett år. Jag tycker det är jävligt inspirerande.
När släpper du nytt?
Det är en bra fråga. Alltså jag, till och med innan pandemin så hade jag tänkt att släppa en platta i kanske oktober. Nu vet jag inte.
För din föreställning, En droppe midnatt, skulle ha turnerat i USA under våren.
Ja, och det blev inte.
Var skulle du ha spelat någonstans?
Jag skulle spelat främst i Harlem. Jag hade liksom 8 föreställningar bokade på en liten teater i Harlem som heter Harlem Stage. Och så fanns det chans på att förlänga det liksom 8 föreställningar till. Och sen så var jag lite i diskussion med så här, teater i Minneapolis, ett ställe i Seattle, LA. Alltså att göra föreställningar på lite olika platser runt om i USA. Nu har det blivit uppskjutet till 13 oktober ska den ha premiär i New York, i Harlem.
Men sen i november har du fler datum i Sverige.
Ja, så ska vi då komma tillbaka med den liksom engelska uppsättningen eller den amerikanska uppsättningen till Stockholm och Malmö och Göteborg, hur det nu ska gå, jag vet inte. Men, och jag vet inte heller om liksom oktober är, det är inte säkert att så här publika evenemang kan hållas. Hela scenkonstens framtid är väldigt så här grumlig just nu, tycker jag.
Showen och boken som den baseras på, som jag varmt kan rekommendera alla som lyssnar, den inleds med att du pratar om din farfar, Solomon Warren Robinson, som kallades Silas.
Exakt.
Och så föddes 1907 nere i South Carolina. Och sen likt 100,000-tals andra svarta flyttade norr för att få ett bättre liv. Och sen blev han servitör på tåget som gick mellan New York och Philadelphia, och var väldigt, väldigt stolt över det här jobbet. Hon hade, du skriver om hur han alltid hade skinande, välputsade skor.
Ja.
Och en rock som han köpte för sina hårt förvärvade slantar som du nu äger. Brukar du bära den ibland?
Alltså jag har den på mitt lilla, liksom, i min lilla studio slash ateljé slash kontor. Den hänger där tillsammans med en glasburk med bomull som jag plockade precis i utkanten av stan där farfar föddes. Men jag brukar bära den ibland. Men det är så här med artefakter, att jag har ju laddat den. Men den rocken kanske inte betyder någonting för honom. Men när jag står och håller i den liksom 40 år senare, eller 50, jag vet inte när han exakt köpte den heller, så erinrar jag mig att den måste ha betytt allt för honom, och ser en massa sammanhang, som att den är spunnen av samma bomull som hans förfäder och våra förfäder plockar och så vidare. Så jag har ju laddat den med oerhört mycket liksom.
Den här burken med bomull som du har hemma, var det den du försökte ge till din pappa i present när du kom hem?
Jag plockade, så att min redaktör heter Mustafa, och så min kompis Marcus som jag bodde hos i Harlem under den USA-resan, jag själv och min pappa, jag plockade liksom, jag tänkte så här, jag plockar tillräckligt att jag kan ge lite till min redaktör. Jag gav en burk till min, den första jag gav en burk till var Marcus Samuelsson. Han jobbar hela tiden, han är som Petter gånger 4 på något sätt.
Stjärnkocken alltså.
Exakt, exakt. Så att han, jag, vi kom tillbaka från South Carolina, eller från, ja, jag hade varit South Carolina, Baltimore, kom till Marcus hus i Harlem rätt sent på kvällen, ställde den här burken med bomull på hans soffbord, och sen gick och la mig. Och sen nästa morgon, när jag liksom steg upp, käka frukost, så skulle jag slänga någonting i papperskorgen, då ligger den här burken med bomull i papperskorgen. Och jag bara, nej. Och så kommer Marcus fru där, och hon bara, ah, Marcus såg den och tänkte att det var något smutsigt, så han slängde det liksom. Jag bara, ah, okej, okay, ja, det här är bomull från min förfäders fält. Så att de bara, aha, okej, okay, intressant. Och så stod den kvar. Jag vet inte om den liksom hamnade i papperskorgen igen, eller, så det gick väldigt, alltså som present beträffar var det ju inte heller. Sen nästa person jag gav en burk bomull till var min redaktör. Han blev väl i sig så här, ja, högst intressant liksom. Och sen då min pappa, som tyckte det var som att jag tog med en bit av Auschwitz till någon som hade överlevt förintelsen, vilket helt chockade mig. Jag hade liksom inte ens tagit in det i perspektivet, i mitt perspektiv, att det kunde vara på något sätt smärtsamt eller sårande för honom. Och sen då en burk till mig. Så det var inte kanske världens bästa, det vill säga konstig present i det som gick lite, ja. Come on, Sam. Yeah. Nu ska vi lyssna på Straight Out the Jungle med Jungle Brothers. Educated man from the motherland. You see they call me a star, but that's not what I am. I'm a jungle brother, a true blue brother, and I've been to many places you never discover. Step to my side, suckers running hot. Africa's in the house, they get petrified. You wanna know why? I'll tell you why. Because they can't stand the sight of the jungle. They never fight a fuss, they never curse a cuss. They just stand on the side and stare at us. Det är lite som raggmunkar på något sätt. Alltså det är så otroligt enkelt om man åt i skolan och det är så här, det är väldigt basic men ändå så jävla gott. Och så här, jag vet inte. Det här jag tycker fortfarande är så jävla bra och det är väldigt liksom, det är väldigt basic ingredienser. Och rappen är väldigt liksom oteknisk men en, det är en så extrem känsla. Det kan vara även precis som min farfars rock att jag har laddat det med väldigt mycket. Men jag älskar det här. Africa and I was Sammy B's on the set. I kicked the rhyme to the girl and she became my pet. I left the sucker some juice and now he's still in debt. The sucker said he wasn't scared.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Båda dina föräldrar är amerikaner. Mm. Din mamma var vit och din pappa var svart. Och de är båda akademiker också.
Mer eller mindre. Min pappa kanske mer identifierar, han bär den fanan väldigt mycket.
Men ja, han är filmare och utredare, frilansande utredare åt Migrationsverket.
Exakt. Ja, ja. Ja, ja.
Hur hamnar de i Sverige egentligen?
Min pappa... Så att innan han liksom i New York då, de träffade 66, då jag vet fan vad min farsa höll på med när han träffade min morsa, men de träffade 66 och hon var socialarbetare
i Harlem.
Hon jobbade liksom i Harlem och Bed-Stuy i East New York. Det var ju liksom uteslutande fattiga områden och hon hade då hört att en av hennes klienter då, en 16-årig tjej, bodde i en trappuppgång på 110 gatan i ett hus. Så hon stack dit. Och hon har så här beskrivit den här trappuppgången också. Det var så här bajs och kiss och pundare. Och liksom bara... Och så hade hon då hört att någon i trappen hade tagit in den här tjejen. Så hon knackade på i den lägenheten. Och det var min fasters lägenhet. Men min farsa svarade. Och så träffades de. Sen, jag vet inte om min farsa var. Men han blev i varje fall. Han började göra film. Och höll på med det. Och så på något sätt fick han en inbjudan att plugga film på Köpenhamns filmskola. Åker till Danmark och som han själv beskriver det, då får reda på att man måste plugga danska i ett år innan man kan påbörja filmundervisningen.
Världens svåraste språk.
Ja, ja exakt. Så att han liksom lite så här, ja, men då släpper han den idén. Ja, men det går ju inte typ. Men så träffar han en snubbe från Zambia, liksom en annan svart man, tänker jag mig på Ströget. hur de i detta vita havet av söndags flanörer liksom bara, en annan broder. Den här zambianska mannen Matata, han berättar i varje fall för honom att det finns ett annat land, bara en liksom färjetur bort, där man kan plugga på engelska gratis hur mycket man vill. Så min farsa bara, okej, ja, men då åker jag dit. Åker till Lund, skriver in sig på universitetet, ringer min mamma och säger att vi ska inte flytta till Danmark, vi ska flytta till Sverige. Hon kommer till Sverige i november 68 tror jag det är, eller 69. Och tycker det är liksom helt hemskt. Och liksom allting är stängt och det är väldigt mörkt och kallt och liksom... bara, det är liksom inga färger, inget liv jämfört med New York som hon då bor i.
Herregud, vilken kulturchock.
Men min pappa är så här, jag ska minsann plugga, så jag ska vara kvar här. Sen kommer hon tillbaka, så åker hon tillbaka till New York efter 2 veckor, bara, låt mig slippa detta Sverige. Kommer tillbaka i maj 69 och bara älskar det. Och sen blir de kvar här.
Din pappas familj var inte så överförtjust över att han dejtade en vit kvinna. Du har skrivit i boken om hur din farmor vägrar komma på bröllopet. Och sen skickar hon brev till din pappa där hon föreslår på ett otroligt så här ironiskt, raljant vis. Men varför inte adoptera ett litet vietnamesiskt barn? Det är väldigt inne just nu. Så gräsligt, men samtidigt lite kul. Hon verkar ju ha varit en rätt hård person, din farmor.
Jäkligt hård. Och jag hade inte fattat det förrän jag liksom läste de här breven. Jag tror i samma brev säger hon så här, eller om det är ett senare... Nej, det är ett senare brev. Där säger hon bland annat så här, att min pappa skulle kunna bli predikant. För det är så här det mest korrupta formen av liksom... så här negro, som hon tycker är så här, någon så här basal svart människa, och så kan han liksom äta massa friterad kyckling och lura folk på pengar, eller så kan han göra som sin egen far och min farfar och dränka sina sorger i sprit. Och jag är så här, men farsan, var liksom farfar alkis? Han bara, nej, han drack inte. Jag bara, men varför säger hon det? Ah, hon skulle bara vara liksom taskig eller rolig eller liksom sådär. Så att väldigt omodlig ton kan man säga i de här breven.
Du fick idén till att skriva En droppe midnatt när du fick en inbjudan till din farfars kusins födelsedagsfest. Han kallades för Cousin Willie och skulle fylla 100 år.
Ja.
Och du blev väldigt pepp på åka, men din pappa vill inte.
Nej, han var liksom... Han bara, jag vill inte tillbaka till South Carolina. Jag vill inte liksom konfrontera allt som finns där, alla minnen. Men också liksom sådär, folk där är galna. Du vet inte, du är inte redo för att liksom, de kommer att käka upp dig. Och liksom, de vita är galna rasister och de svarta är liksom bara galna. Så det är liksom inget med det bra, vi ska inte dit. Och såklart, eftersom jag ville skriva den här boken, eller det har liksom fötts ett tankefrö. Jag tror inte jag har sagt till min pappa att jag vill skriva en bok, men jag är väldigt på om att vi ska åka dit liksom.
Och Cousin Willy hinner dö medan ni tjafsar om det här.
Men han faktiskt firar sina 100 år, men sen gick han bort bara några veckor senare liksom. Skitsorgligt. För han, Cousin Willie föddes 1914, så jag var helt så här, shit, han kommer ju verkligen kunna berätta. Alltså han har ju minnen och berättelser. Plus att han hade väldigt bra koll på vår familj. För att min farfar hade 13 mostrar. Så min farfars mor, de var liksom 14 barn, 14 tjejer. Så att vi har väldigt mycket kusiner i South Carolina. Och Cousin Willie hade koll på alla dem. Men ja, nu är han borta liksom.
Och vad sa din pappa sen när du berättade att du ville göra en bok?
Han tyckte det var en usel idé. Hans första liksom reaktion var typ att jag skulle skriva en deckare istället. Alltså, skriv något som går, liksom, som du kan så här, tjäna pengar på. Något som folk faktiskt är intresserade av. Och det säger han liksom, det var nog av genuin omtanke. Men det är 2 grejer med det. Både min mamma och pappa dels känner de mig väldigt väl, men också så alltså de har väldigt hög liksom, böcker är högt aktade i båda deras hem, fast på helt olika sätt. Min mamma älskar poesi och skönlitteratur. Min pappa älskar liksom så här facklitteratur och understrykningspennor och lappar på sidor och sådär. Så att böcker fyller väldigt olika funktion för de bägge, men de älskar böcker. Sen när jag berättar för dem att jag ska skriva en bok så är de sådär, ja, vilken fin tanke. Men alltså, min pappa pekar på bokhyllan bakom stolen och sitter på så här. Alla de här böckerna tog väldigt lång tid att skriva. De tog också väldigt lång tid att läsa. Du liksom, det här, du vet inte ens vad det innebär att skriva en bok sådär. Allt detta blir ju liksom ett bränsle för mig att jag ska göra det här.
Men förstod du varför din pappa inte vill åka ner till South Carolina?
Jag har förstått i efterhand, där och då så tyckte jag mest att han var liksom ogin. Alltså att han inte ville bjussa på att hänga på. Och plus att jag var också så här lite, men jag kan inte bara dyka upp. Jag är också lite drabbad av att min ena farbror alltid kallar mig för Puerto Rico. Så jag säger, jag kan inte bara dyka upp.
För att du har lite ljus,
ja, och lite mer
kaffelattefärg.
Exakt, ja. Och rakare hår. Alltså framförallt är nog mitt hår som är en dead giveaway. Liksom.
Och kanske det är en tangorabatt.
Ja, ja. Nej, men den kan man kanske... Den är, jo, i sig kanske den är lite hispanic, liksom, lite latino. Men jag kan inte bara sticka och knacka på och säga hej, jag är släkt med er från Sverige. Alltså de vet inte vad Sverige är. Det kanske aldrig någon liksom Puerto Rican som har knackat på oss dem tidigare. Jag vet inte, de kanske skjuter mig. De kanske skjuter mig på studs liksom. Så där, min pappa också så här, han har ju också gått på om hur farligt allting är liksom. Så jag bara, men om inte du hänger på så har ju inte, alltså, då har ju inte jag möjligheten att åka dit liksom.
Din pappa berättade sedan en historia om när han åkte ner dit i bil och blev oskyldigt misstänkt för bilstöld.
Ja.
Vad hände då?
Alltså det var ju min, alltså när han berättade den storyn för mig, så det var det första jag skrev till boken. Så skrev jag ner hela den berättelsen. Jag tyckte den var liksom dramaturgiskt perfekt. Dels berättade han att här, han hade köpt ett par skor för $50. Ett par Churches, handgjorda läderskor. Och oavsett hur stilig och viktigt skor var för farfar, så tyckte han det var helt sjukt att spendera $50 på ett par skor. Han bara, varför? Du kan köpa ett par likadana för $5. Du är liksom en idiot. Hur som helst. Så att, den där skogrejen är liksom separat. Men sen hoppar han in i en bil. Ska köra från Harlem, New York till ett ställe som heter Harlem som ligger i Georgia. Där min pappas dåvarande flickvän bodde. Jag kände inte ens till att det fanns ett annat Harlem. Men jag tyckte redan där fanns det något poetiskt i att åka från ett Harlem till ett annat. Åka från den, så att säga, den nya världen, eller dit så många svarta flyttade, vilket var Harlem, New York, och lite Afroamerikas huvudstad på ett sätt, liksom. Kan man väl säga att mycket av så här, afroamerikansk kultur, litteratur, musik så här, emanerar från och kretsar kring Harlem under så många decennier, liksom. Och så till då något bortglömt dammigt Harlem, Georgia, nere i södern, där de enda svarta som har blivit kvar är de liksom halta och lytta typ. Liksom. De som inte hade liksom kraften att ta sig därifrån. Sitter då i en bil, blir stannad i South Carolina utanför ett ställe som heter Lexington. De tar hans bil, men de släpper honom. Och så sover han över på ett motell i väntan på att ta en buss då vidare till Harlem, Georgia nästa dag. Men han är så rädd, och detta är 1965, så rädslan är inte obefogad då. Den är ju mer befogad då än vad den var 2015 när jag ville åka till Cousin Willys begravning. Eller födelsedagsfest. Men tror att de kommer komma och ta mig och lyncha mig. Liksom. Så han vågar inte sova i motellrummet, utan klättrar upp i ett träd och spenderar natten i ett träd. Och det blir också poetiskt, för att om de nu skulle lyncha honom så hade de ju förmodligen hängt honom i ett träd, liksom. Kanske till och med det trädet. Och så har jag bara den här bilden av att han sitter där med sina $50 skor. Och de kan liksom inte rädda honom. Alltså, för där är han bara en ung svart man vars liv inte liksom... alltså en rättslös person liksom, på en plats där där svarta är rättslösa, i en tid där svarta är rättslösa. Och din pappa, sover i det här trädet.
Och din pappa säger till dig att han sitter där med sina 50-dollarskor i trädet och känner sig som en fucking apa.
Ja, exakt.
Att det går inte att komma lägre.
Nej. Och så här, allt det så här, och han gick alltid i kostym och liksom, det var tydligen en grej, för när jag snackat med min farsas polare i Harlem, de bara så här, killar från Harlem, killar och tjejer från Harlem hade mycket snyggare kläder än liksom ungdomarna på typ Lower East Side och sånt. De hade typ så här dungarees, jag vet inte exakt vad dungarees är, men någon typ av, tänker så här, arbetskläder. Men vi kom ner i våra kostymer, och som min pappas kompis Earl sa, we were uptown cats on a downtown scene. Och jag bara jag tänker att min farsa säkert satt i en kostym och de här skorna, men inget av de här yttre attributen, all den här cleanheten, kunde inte rädda honom från att vara den apan i trädet. Jag tyckte den storyn var både liksom komisk, tragisk, bara en bra berättelse. Och min pappa är, precis som jag, berättar ofta berättelser utan en poäng. Så att, och nu tyckte jag det var så himla fint, för att denna hade verkligen en poäng och en twist. Det var liksom litteratur. Hit the daisies for the hot holes in my lawn. Det här är Potholes in My Lawn med De La Soul. Everybody's saying what to do when sucker lunatics start digging and chewing. They don't know that the soul don't go for that. Potholes in my lawn and that goes for my so jävla fett, Fredrik. I concentrated so hard on, see, I don't ask for maximum security, but my dwelling is swelling. It lit my butt when I happened to fall into a spot where no ink or an ink block was on the scroll. I just wrote me a new mode, but now it's gone, cause those suckers knew that I hate to recognize that every time I'm writing it's gone. Prince Paul, som han heter, som har producerat det här, hans hjärna på den, alltså 1989, att hiphop kunde låta så här, det tror inte jag många hade fattat tills dess.
Det var lite Three Feet High and Rising, det albumet, det var lite hiphop än Sgt. Pepper, kan man säga.
Det är så jävla bra jämförelse, exakt, för det är också ett sånt collage av, det är jättemycket samplingar. Det är så jävla genomarbetat album, och de är typ 17-18 tror jag när de spelar in det. Jag vet inte hur gammal Prince Paul som...
Det sjukaste av allt är att det här albumet fortfarande inte finns på Spotify.
Exakt. Först trodde jag att det var på grund av att det var så himla mycket sampling, att det inte var
clear. Jag trodde också det.
Men det är ju det. Men du vet att de är i fade, de med Tommy Boy, deras skivbolag. Det är något med att intäkterna som det skulle generera vill inte Tommy Boy dela med sig av. De skrev ju en massa på sitt Instagram om vilka svin Tommy Boy är, bara typ förra året. Jag tror Majestic Flow var ganska involverat sig i det. Han hatar också Tommy Boy nu, tror jag, väldigt,
din
väldigt mycket.
Bloggande polare Majestic Flow.
Ja. Han hatar också Tommy Boy väldigt mycket, så jag fattar liksom att men det är jävligt synd, för att nu lyckades jag, när jag skulle göra den här listan till dig, så gjorde jag den på Spotify, för jag var så här, men då Three Feet High and Rising finns ju inte, men jag slår in det och ser om det är där. Annars kanske Fredrik kan köra den från YouTube.
Vissa enskilda spår finns ju på samlingar.
För både Straight Outta Jungle och Potholes in My Lawn är två sådana tidiga låtar som fick mig att vilja börja rappa. Och det sköna med dem är att när jag lyssnar på dem idag, så får de mig fortfarande att vilja rappa. Det är så här, det är sånt jäkla gödningsmusik liksom.
När du var riktigt liten så ville du bli präst. Och sen när du blev lite äldre så ville du bli börsmäklare på Wall Street.
Ja.
Och det bara slog mig att det är otroligt amerikanskt. Ja. Liksom Kristus och cash. Där har du ditt amerikanska arv.
Alltså, jag minns att min farmors mardröm liksom. Men jag tror jag var rätt hårt präglad av Michael J. Fox film Nyckeln till framgång. Liksom där han...
Jag hade glömt den. Det är en sån här film som gjorde att man ville jobba på ett kontor och ha Armani-kostym i New York.
Så för mig, där och då, så föds drömmen börsmäklare i New York. Det är det jag vill bli, liksom. Och han lyssnar på så här Walking on Sunshine i sin Walkman på tunnelbanan. och har börjat i the mailroom på något jätteföretag, men lyckas liksom klättra i...
Vad intressant, för den filmen är egentligen den ultimata kapitalistfilmen från 80-talet. Det är inte, så här, Wall Street pratar alla om, men Wall Street är ändå en Oliver Stone-film med ett ganska mörkt budskap.
Men det är inte då.
Secret to My Success är bara en positiv...
Jag tror, kommer inte Wall Street typ några år efter? Vad kan Secret of My Success? Måste vara typ 87 eller något.
Ja, men det är väl Wall Street också, tror jag.
Okej, ja. Men det är väl bara att Michael J. Fox så här, filmografi är... I och för sig, han hade gjort Bright Lights, Big City. Den kommer jag ihåg att jag så här, fick reda på vad den handlade om och blev direkt osugen på att se den. För det var en sån här film där Michael J. Fox hade det väldigt jobbigt och vad jag förstår, jag har fortfarande inte sett den. Jo, det har jag.
Ja, han pundar rätt hårt.
Exakt, han pundar. Det är ingen liksom Walking on Sunshine-film. Så jag vill inte se något feel bad med Michael J. Fox. Liksom. Och det var konstigt att jag tyckte om Michael J. Fox så mycket. Min politik var inte alls straight. För den här, vet du, typ Fem i familjen. Eller den här sitcomen som han var med i, som gick också på svensk tv. Det här är så här Die Hard Nixon. Han älskar Richard Nixon, han är jätterepublikan, så jättekapitalistisk. Och jag tyckte det var skitcoolt för att det var Michael J. Fox. Och Teen Wolf älskar, jag såg om Teen Wolf bara liksom för någon månad sedan. Och var väldigt rädd för att den inte, alltså jag inte skulle tycka lika mycket om den. Men det gjorde jag liksom.
Ett av de roligaste styckena i din bok tycker jag är när du berättar om dina föräldrars skilsmässa och hur din morfar som först hade reagerat väldigt negativt på att hans dotter skulle gifta sig med en svart man. Men sen omfamnade båda två och verkligen grät och sa, jag är ledsen att jag inte trodde på er. Han blev deprimerad av den här skilsmässan. Och säger att nu får alla rasisterna rätt. Det funkar inte mellan er. Det var precis som någon sa. Och din mamma svarar, ja men pappa, jag kanske bara gifte mig med fel svart man.
Men det är också väldigt typiskt min mamma. Så hon... Hon är en fantastisk människa. Men hon hade också... Jag reflekterar inte så mycket i det kring boken. Men hon hade ju dejtat svarta killar innan min pappa. Jag tror nog att det var lite inne bland hennes kompisar att dejta svart. Alltså att det var så här... Det var att på något sätt leva farligt. Eller att sannoliken liksom revoltera mot den äldre generationen. Eller så var det bara att hon tyckte... Liksom, det var de killarna.
Plus att hon var ju engagerad i medborgarrättsrörelsen. Eller i Vietnamrörelsen i alla fall.
Ja, alltså jag vet inte hur liksom riktigt engagerad hon var. Men hon kände i varje fall för det. Liksom. Hon var pro-anti-rörelsen. Liksom. Hon hade ett öppet sinne helt enkelt. Och ett mycket öppnare sinne än vad... Alltså hennes syror har ju, och brorsa... har ju alla gått i samma... De har i princip levt samma liv som generationen innan. Liksom. Där alltså, man köper en... Alltså man går färdigt college, sen skaffar man barn, sen går man på grad school, sen man köper sitt första hus, frun slutar jobba och är hemmafru, föder upp barn, man hajkar på helgerna, man liksom är väldigt snäll och men kanske ändå republikan. Alltså den liksom den banan, precis som morfar och mormor ville att de skulle göra, precis som morfar och mormor hade typ levt, gick alla hennes syskon i. Men hon hamnar liksom i Sverige och har en helt annan story än dem liksom.
Din mamma gav dig Malcolm X självbiografi. Var det för att du skulle känna dig mer stolt över ditt arv? Eller vad hade hon för...
Ja, men det är, som jag sa innan, böcker är så betydelsefulla. För jag tror också ibland att både min mamma och pappa kan ibland kanske ha lättare att så här, ge mig en bok som kommer säga det de skulle vilja säga till mig än att faktiskt säga det. Men samtidigt är det någon slags show don't tell. Alltså det är rätt bra... filosofi också, tänker jag. Att så här, min mamma sa så här, läs denna. Alltså så som jag minns det. Läs denna, den här kommer du tycka om.
Och det slutar med att du inte vill äta middag med din mamma och din vita lilla syster för att de är vita jävlar.
Exakt.
Alltså du blir så nation of Islam.
Det min mamma liksom säger, att den här kommer du tycka om. Det var liksom en understatement. Alltså jag blev liksom Malcolm X där i mitt pojkrum och bara... Den vita mannen i djävulen. Om man tittar på rhymes som jag skrev på den tiden, så är det ju också liksom det är ju den typen av liksom, de blå, han snackar mycket om the blue-eyed devils och sånt. Jag pratade med min pappa och det liksom då under den tiden och bara, fan, jag är liksom lite precis fått reda på att den vita mannen är djävulen. Och han bara, ja. Så att, jo, det finns det folk som säger och sådär. Jag hade verkligen ingen aning, typ. Men shit. Ja, så för mig var det, som man är när man är 14. Jag köpte det med hull och hår, liksom.
Men din pappa var inte heller förtjust i att du blev hiphoppare. Han uppskattade inte riktigt klädmodet.
Nej, han tyckte det var liksom... det var street, det var gatukultur som var bara kriminella och fifflare och liksom, du ska skaffa din utbildning, du ska bli advokat. Nu har vi liksom flyttat till det här landet där utbildning är gratis. Det är din enda väg framåt, det är att skaffa dig en utbildning. Skaffa dig något som de inte kan ta ifrån dig. Det är en sån devis som min pappa liksom upprepade under min uppväxt. Och hiphop var inte vad han hade in mind för sin son. Liksom.
Han gillade inte dina jättesäckiga FUBU-kläder som du hade där.
Nej, inte alls. Och att jag liksom, det var nog bara en eller två gånger jag försökte snacka så här hiphop-slang med min farsa. Liksom.
Men innan dess så var du beskriver att du har en liten vit fläck på handen och du önskar att den ska växa så att hela du till slut blir vit. Jag kommer att tänka på en grej som hände en av mina kompisar, bästis från Linköping som heter George, han gick till läkaren här strax före jul för att kolla hjärtat och sitter i väntrummet och så kommer en sköterska in och säger, do you have an appointment with the doctor? Och han blir så här, måste de prata engelska med mig för att jag är lite mörkare? Yeah. Så han blir lite trött, så går han in i alla fall och de gör undersökningen och så säger de att vi måste skriva en remiss här till en hudklinik, det verkar som om du har vitiligo.
Okej, okay, yeah. Ja.
Så han ringer mig och är skitsur och säger, vadå, först är de jävla rassar i väntrummet och sen säger de att jag håller på att bli vit. Och jag var så här, ja men de kanske vill göra dig glad.
Mm. Det var det snällaste de kunde säga till dig. Ledsen, men
han var också världens största Michael Jackson-fan. Så plötsligt, exakt, de utredde fortfarande det där.
För visst claimar Michael att det är det han har. Vitiligo, liksom.
Ja, och jag tror faktiskt att han har haft i alla fall en släng av det. Sen kanske han har velat spida på den effekten. Ja. Tror jag. Men jag tror att han faktiskt har haft det.
Okej.
Det är inte rent bullshit det där.
Mm. Och sen så bara näsan och håret och hakan och allt sånt, det var bara en B-effekt till det. Liksom. Men det är ganska roligt för att en amerikansk kompis med mig som intervjuade mig precis när jag hade skrivit boken bara så här, ja, och sen i boken pratade du om din vitiligo. Jag bara, min vad? Ja, alltså den här fläcken du har på din hand. Jag bara, men det är inte vitiligo.
Får jag se fläcken? Det ser ut som ett arm som du bränt dig.
Exakt, eller? Exakt. Och jag liksom, jag har ju lite andra vita fläckar och så började dyka upp, alltså mitt nioåriga jag hade ju varit skitglad för det började dyka upp vita fläckar lite överallt, och efter min amerikanska vän sa så, då blev jag skitorolig, jag bara, tänk om jag har vitiligo och håller på att bli vit, fan vilken katastrof.
Din liksom. Karriär
ja, men jag liksom allt jag har byggt bara raseras. Nej men du vet. Jag bara, det är inte vitiligo, det är bara ett födelsemärke. Hon bara, ja, fast det är det som är vitiligo. Och hon bara, och du måste se till, och hon började direkt här, du ska liksom, du måste äta ordentligt, du måste så här, ta hand om det, annars kan det bli värre.
Soul food.
Så att jag blir så här,
främjar det svarta, nu måste jag.
Exakt. Jag måste äta jävligt mycket fried chicken. Men, så då började jag bli orolig kring det. Nu, det har lyckligtvis släppt, den oron. Nu ska vi lyssna på en väldigt fet låt. Den heter Industry Games med Chica. Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. Royal flush, nigga, the cards in my hand. Trying to stack all these M's. All of my idols is friends. Came to the fight with some Tims. Will I lit up, it depends. Been through the struggle, I don't run from trouble, no breaking. I just wanna bend. Won't be defeated, I'm hella conceited. I write on that beat like a band. Yeah. I am the one from the stories that got you excited. Rhythmic flow is ignited. I was so easy for her to recite it. Can do this shit while I'm asleep.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Otroligt flow.
Ja, alltså hon är fantastisk. Alla de låtarna jag har valt för att spela här hemma hos dig, Fredrik, är under liksom temat låtar som får en att vilja rappa. Och igen, alltså så här, Chica är så här, jag visste inte att man kunde rappa så. Hon låter så otroligt avslappnad.
Jag hade inte koll på henne. Hon är från Alabama, läste jag.
Mm. Och är liksom,
och det är en helt ny låt, den kom i år.
Exakt. Och om man tittar på Spotify, det är inte jättemycket som lyssnar, som har, den har inte jättemånga lyssningar och så vidare. Men det är så jävla bra. Man kan, när man hör det så kan man, så hör man att hon kommer, man hör hennes framtid på något sätt. Och sen dessutom ett annat tecken på det är att så här, P. Diddy har lagt liksom sin, han har typ skrivit på sitt Instagram att hon är nästa stora grej, och då är det ju, då är det i princip klart, då är hon nästa stora grej. Jag tror till och med hon rappar om det i denna låten, att Diddy säger att jag är nästa stora grej. Tell them, wait, I got too much on my plate. And I know that I'm a sight to see, yeah. I can make it so official, I'ma blow my whistle. It's a game, I decide the team.
Hur var det att besöka South Carolina? Du hamnade i en stad som heter Allendale.
Allendale.
Yeah. Och jag läste i, det finns en reseskribent som heter Paul Thoreau som har skrivit bok Deep South, där han skriver om det här. Han beskriver Allendale som en spökstad. Mm. Poor, neglected, hopeless looking, a vivid failure.
Det är så jävla hårt betyg liksom. Och den, om jag inte missminns mig, så är Thoreaus reseskildring 40-tal kanske. Så att jag tänker mig att när min farfar föds 1907 så blomstrar Allendale på grund av så här, jordbruk och liksom det här liksom plantagsystemet från slaveriet är ju fortfarande på plats. Bara att man ger väldigt, väldigt låga löner till de svarta. Men det är fortfarande svarta som jobbar på fältet. De är daglönare.
Det är som statarsystemet i Sverige.
Exakt, exakt.
Exploaterar arbetskraft.
Men sen någonstans så flyttar jättemycket svarta. Och kanske att liksom, ja, jordbruket liksom kollapsar där. Och så bara faller det i ruin. Liksom, bara då några årtionden senare när Thoreau blåser förbi och skriver om södern. Liksom. Och sen när jag kommer dit 2015, oktober 2015, då är det liksom fortfarande, det är precis, det är verkligen en vivid failure. Alltså i ens ögon liksom. Vartannat hus är utbränt eller övergivet. Det står en massa halvraserade byggnader överallt. Mitt i stan står två jättestora typ så här sädessilos där på den ena, alltså som är liksom 10-15 våningar höga, och den ena har liksom hela botten rasat så den kommer ju tippa när som helst, ser det ut som. Det är bara en så här, apokalypsen har kommit och gått. Det var flera år sedan jordens undergång hände liksom. Man väntar bara på att det är Kevin Costner som delar ut posten där liksom. Och det är fortfarande så här 80% svarta, folk, liksom x antal procent lever under fattigdomsgränsen. Det är bara, man ser på stället att ingen kommer någonsin investera några pengar här. Det kommer aldrig blomstra igen.
Det är ganska gulligt hur du, sen när du träffar andra släktingar i Baltimore, kommer dit och tänker att, för Baltimore har haft väldigt många skjutningar, polisen liksom skjuter unga svarta män hela tiden. Mm. Och du förväntar dig att din släkt ska liksom vara engagerad i Black Lives Matter-rörelsen, att ni ska kunna sitta där och diskutera Kendrick Lamars politiskt medvetna texter.
Yeah.
Att du ska liksom, du vet, kunna bonda lite bättre med dem än med dem nere i South Carolina.
Yeah.
Och så visar det sig istället att din farbror Obi, som är Vietnamveteran, stöttar Trump.
Yeah. Och även hans barn då, mina kusiner, som inte stöttar Trump, men de tycker ändå att de här, så här att det blev upplopp för att Freddie Gray blev mördad av polisen, det tycker de bara, de tycker ändå det är hemskt att folk har gjort det här upploppet, och de är inte alls inne på det här Black Lives Matter-spåret som jag så, alltså jag bara så här, de kommer definitivt vara helt med mig på det. Det är de inte alls liksom.
Hur reagerar du på det? Blir man lite ödmjuk så här inför, du vet, att man kan se saker på olika sätt när man bor mitt i en krishärd?
Alltså jag liksom, för mig var det mer så här en återigen att bara säga, ja men det är klart att jag ser på det här med ögon utifrån liksom. Här kommer jag från Sverige och tror att jag förstår hur det funkar liksom. Men det är det här, också den komplexiteten är att bara för att man är svart är man inte på ett sätt liksom. Man kan vara liksom punkare, syntare, man kan inte alls, man kan vara republikan, man kan vara allt möjligt liksom. Medans på något sätt här i Sverige så är svartheten så begränsad så att den kan egentligen bara ske på ett sätt. Man är hiphopper och man är, och även det är ju fel, för att det finns ju liksom.
Ja, men man tar bara ett exempel, är väl Nyamko Sabuni som blir den första svenska partiledaren. Hur många så här vänsteraktivister har varit glada över den grejen?
Ja, exakt.
Det är ingen som har pratat om det, att okej, vänta, vi har en svart partiledare i Sverige.
Ja.
Borde inte ni i alla fall göra vågen en gång?
Ja. men någon slags våg görs ju över det ändå liksom. Men
sen, i och för sig, jag höll på att skratta ihjäl mig sen när jag såg att din farbror Obi, att han hamnar på TV bakom Donald Trump under ett kampanjmöte i en Make America Great Again caps.
Jag
skrattade sen när jag tänkte på hur du reagerade.
Ja, för då blev jag så jävla rädd, för att jag hade hört innan att så här, detta var innan jag hade åkt och träffat honom, så hade jag hört från min pappa att så här, ja men du vet, han jobbar med Trump, han liksom älskar Trump och vill få honom vald, han hjälper till med kampanjen liksom. Och då tänker jag att han så åker runt och delar ut flygblad i sina kvarter.
Liksom. Nej, det var inte på den nivån.
Och sen så plötsligt ser jag honom på nyheterna. Så då ringer min pappa och bara, fan, alltså den väldigt liksom, min farbror är också väldigt, väldigt mörk liksom. Och man ser bara en vit keps och ett väldigt mörkt ansikte som är ganska runt. Jag bara, det måste vara min farbror. Och min pappa bara, när han får upp klippet, bara, ja, jo, men det är det liksom. Jag sa ju det, att han jobbade med Trump. Jag bara, men va? Inte på den här nivån liksom. Är det helt sjukt. Och nu så är han ju liksom så här, det är ju hela tiden my president, och det är liksom det han pratar om när vi pratar politik är fullständig galenskap. Han är liksom, det är så här, de som är trumpianer är ju helt med på det crazy tåget som är, allt som Trump säger tar de ju för sanning liksom. Och där är han. Så resultatet är att jag och Obi pratar inte så mycket politik.
På tal om svarta och högerextremism. Mm. När du gick i skolan så dök det upp en svart kille i skolan. Du såg en svart snubbe i skolan. Och du blir jätteglad tills du ser att han är nazist.
Exakt. Jag kommer liksom in i klassrummet och börjar i liksom klass S1B, på samhällslinjen på spiken. Och så är det en annan svart snubbe som jag inte vet vem det är. Och det, vilket också är intressant, för att jag trodde jag hade koll på alla svarta kids i Lund. Liksom. Men dyker upp en, visar sig att han är från Zambi. Men jag ser också att han har liksom svarta jeans, svart bomberjacka och ett par svarta Dr. Martens. Jag bara, men han är klädd som ett skinnhuvud. Och så har jag, då kommer jag ihåg också att jag har hört stories om att det ska finnas ett svart skinhead i i någon av de här små samhällena runt Lund och bara, här är han liksom. Och så sa jag liksom, nickar till honom, liksom, jag ger honom brotherhälsningen och han nickar inte tillbaka. Och jag bara, fan alltså, vilken jävla liksom, du vet, jag ska inte säga ordet, jag bara, men det här är liksom en förrädare. Alltså, shit. Och så det går en annan svart kille som heter David på spiken. Så jag är tvungen att snacka med honom om det på rasten. Att så här, den här killen måste vi se upp med liksom. För att han är nog nazist. Och han hälsade inte på mig. Och jag vet inte vad han klär sig skitkonstigt liksom. Ser ut som ett skinhead. Sen visade sig att så här, mitt favoritämne i gymnasiet och i högstadiet och så här, och på ett sätt fortfarande är historia. Och jag tror att jag ska vara så här, skina mer än alla andra på historielektionerna. Men det är alltid en kille till som räcker upp handen, även på de frågorna som jag inte kan. Och det är Micke då, den svarta nazisten, som jag trodde. Så att jag får ändå någon slags, så här, jag blir mer och mer nyfiken på den här killen. Och sen till slut när vi snackar så får jag reda på att han är syntare. Och då är det så här markant skillnad liksom, att han bara, men vad trodde du liksom? För det första, om jag var skinny hade jag haft en grön bomberjacka och jag hade haft blå jeans och höga Dr. Martens. Men jag har liksom svart jacka, jeans och låga Dr. Martens. Jag bara, fan, det är jävligt sant. Jag har aldrig sett ett skinhead med låga Dr. Martens. Det hade varit skittöntigt liksom. Det ser inte allt så här militärt och hårt ut liksom. Så att då lär jag mig det, att man kan faktiskt vara svart och inte gilla hiphop. Nu claimar ju Micke, en av mina bästa vänner liksom. Nu claimar ju Micke att så här, ja, och tänk liksom att jag var 16 och jag var redan så här, jag var afropunk. Jag var så här ljus och framför dig redan då. Scared of a bunch of water, then get out the rain. Order a rapper for lunch and spit out the chain. Then kick a lungy off the tip of his timbo and trick a honey dip into a game of strip limbo. Odd, he couldn't find no remorse. A wink is as good as a nod to a blind horse. Nu ska vi lyssna på den mytomspunna MF Doom här tillsammans med Danger Mouse i konstellationen Danger Doom med låten Sofa King Remix. The other white meat. Oh, the one they hate so well. He sure keeps his cycle like the old Bates Motel. They came to ask him for at least some new tracks, but only got confronted by the beast with two backs. Knock, Mouse is a made man. Villain laid it down like the best laid plan. Jag skulle absolut inte vilja ha med MF Doom till en öde ö, men om jag bara skulle ha en artists katalog så skulle det vara hans. Det här är också musik som jag tror du skulle, om du inte redan känner till Doom.
Så jag fick inte lyssna på det. MF Doom gillar jättemycket, men jag faktiskt inte, jag hade glömt den här Doom. De gjorde ju ett album i
00-talet. Ja, han gjort 1000 olika, och de heter ju alltid något med Doom liksom. Så det här är då Danger Doom. Sen har han och Ghostface gjorde en platta. Den är inte superbra, men det är ju ändå mycket Doom på den. Deras samarbete hette The Ghost Doom. Vad fan hette de? De hette något annat. Sen har han gjort två plattor tror jag med en kille som hette Bishop Nehru. Och det hette Nehruvian Doom. Så det heter alltså Mad Villain med Madlib. Han har gjort massa olika sidoprojekt.
Jag började lyssna på honom med en gång, för när jag var liten var med i en favoritserietidning, Fantastiska Fyran, där skurken heter Dr. Doom. Det är just från det. Honom han har snott sin mask och sådär.
Exakt.
Så.
Alltså det är lite dött lopp mellan Cool Keith och MF Doom, vem som är mest liksom sci-fi. Men jag älskar, och det går aldrig att fatta vad Doom riktigt snackar om. Han beskriver alltid scenarion, och det är ofta så här scenarion där det har gått åt helvete för någon. Men så fattar man, det är ju, han skriver ju rhymes som serietidningar. Och det är oftast med skurkar, och det är alltid någon på ett hotellrum som har beställt för mycket room service och sådär. Det är bara sådana små scener liksom. I am so fucking first. I am so fucking retired. No,
not so fast. Loses meaning. I am so fucking retired. I din bok så citerade du den allra första rapplåt som du framförde live, där du rappade I'm the best, fuck the rest, any other rapper can't protest, the ladies love me, wanna hug me, no other rapper is above me.
Ja.
Var det skälet i det framträdandet?
Det var inte ett live-framträdande. Giannis, som också kallas DJ Ruse, eller när han graffade, han var väldigt bra graffitimålare, då hette han Too Cold, tror jag. Sen typ 88-89 sadlade han om till DJ, vinner SM om jag inte missminns, eller kommer tvåa, och då är han liksom DJ Ruse. Han jobbar i varje fall på Folk och Rock i Lund, och jag får tips av Hiphop Jenny att
Jenny sett?
Nej. Det är Stockholms version av Hiphop Jenny, men i Skåne så är Hiphop Jenny, a.k.a. Raiders Jenny, är en tjej som heter Jenny Bergdahl från Staffanstorp, som är en annan så här riktig.
Hon hade en Raiders jacka alltså.
Hon hade liksom Raiders, hon hade allt, top to toe, Raiders, Kings. Alltså hon såg ut som den liksom femte vita medlemmen i NWA. Och det var så jävla klockrent med Jenny, för att redan liksom, jag träffade henne första gången 89. Och då fattade man, för det fanns en subkultur i Lund, eller det var inte ens en subkultur, men en klädstil som hette hobbyspagge. Och om man var hobbyspagge, då hade man liksom massa så här hiphop-attribut, fast det var ganska tydligt, och kanske till och med lyssnade på hiphop, men man var inte en hiphoppare. Jag tror egentligen var hobbyspaggarna någon slags förstadie till det som sen skulle bli så här eurodisco-folket liksom. Man hade så här kilade jeans, typ Adidas-jacka, kanske ett så här Flavor Flav Mercedes-märke. Eller inte kanske, det var nog ganska viktigt att ha. Men direkt när jag ser Jenny så har hon ju lite liknande gear. Men man ser att hon är hiphoppare. Jag tycker det är så jävla intressant att tänka på nu. Att så här, det var ändå en tydlig skillnad mellan liksom att vara hiphoppare och vara hobbyspagge redan då. Det var ju bara det att så få människor var hiphoppare. Så att man, alltså hobbyspaggarna var det närmsta. Och de gjorde också ofta Running Man. Alltså de var bra på det som kallas cykeldansen här. Liksom.
Det låter lite som kickerskulturen i Stockholm.
Ja, exakt. Det är det. Det är kickerskulturen. Det är det som i Stockholm kallas kickers.
På den här tiden så pratade ju de svenska hiphopparna väldigt mycket engelska med varandra.
Absolut.
Och du körde mellansnack på engelska ibland när
absolut.
Du uppträdde.
Även när jag uppträdde för mina klasskompisar liksom. Jag skulle aldrig drömma om att snacka. Jag trodde inte man kunde snacka svenska på ett scen.
Fast du har ju å andra sidan perfekt engelska, så du kan ju göra det.
Ja, jag tyckte ju det dessutom då, att så här, jag kan ju liksom, jag har ju mer rätt till det här för att min pappa är från Harlem liksom. Så att jag kommer ju därifrån. Så då liksom blev plötsligt mitt svarta arv blev ju liksom som guld i mina händer på något sätt. Men
det var en intressant tid det här, att i Stockholm, hiphopparna snackade engelska med varandra.
Ja, och när man träffade så här äldre hiphoppar, så här ADL och sånt, då första gången jag kom till Stockholm är 92 för att uppträda med min kompis Kent på Club 116 på Sveavägen, där jag typ gästar med en bärs på en låt. Men jag får hänga med på ett hiphop-gig i Stockholm. Och sen efter det går vi till Fasching, där det typ var en hiphopklubb, och jag bara, och det var massa liksom svarta, bruna, vita kids som alla var, alltså inte hobbyspaggar. Då har i och för sig hobbyspaggar-grejen kanske dött ner liksom, men som tydligt var hiphop. Jag bara också gillar det ordet på något sätt. Det är så jäkla förminskande alltså. Och fel och så vidare. Men det är bara så många hiphoppar på en och samma plats. Så, och vi är också kvar i Sverige, för det enda andra stället man kan säga det på i min närhet är Köpenhamn. Och jag tyckte Stockholm var så jäkla coolt. Jag var livrädd där på Fasching. Liksom. Men alla man träffar snackar man ju engelska med.
Jag tänkte på det förra veckan. För jag var ute och gick på Kungsgatan. Och så går jag rakt in i The Cream från Addis Black Widow.
Wow.
De pratade ju bara engelska på den tiden.
Just det.
Och hon är ju numera en han. Och okay. heter Tuka.
Okay.
Och jag får syn på honom och utbrister bara, hey, what's up homie? Mm. Och hon svarar på svenska, jo det är bra, hur mår du?
Så, jag är inte kvar i det där.
Jag, alla gånger jag träffade henne i hela 90-talet så snackade vi alltid engelska.
Mm.
Det var inte ens, jag visste inte ens att hon kunde svenska. Och nu vill han lämna det bakom sig.
Jag trodde faktiskt också in i det längsta att Addis Black Widow var liksom inte ett svenskt band. Men det var också för att de hade så himla mycket ett eget uttryck. Redan då när du vet, någon som jag trodde inte att egna uttryck egentligen var tillåtet inom kultur.
De är en av de mest besynnerliga duor i svensk musikhistoria.
De
helt
var
egen
lite
värld.
För mig var det lite så här, jag visste inte om jag skulle vara liksom arg på dem eller jag skulle tycka det var fett. Sen gjorde de ju, ganska sent gjorde de en låt som jag tyckte var skitfett. Vad hette nu den?
Wait in Summer kanske de var bra.
Ja, det kan ha varit den. Men som också var lite av en hit.
Ja, men och sen att de gjorde en... Men rappen, hon gjorde någon sorts, du vet, queer rap.
Ja, ja, då, redan då.
Då,
ja.
Långt innan någon ens hade kommit på tanken.
Du kan ju tänka dig Stockholms hiphop-scen på den tiden. Ja, men de visste ju inte vad hur de skulle placera
jag det. Jag fick alltid skäll när jag sa att jag tyckte Addis Blackwood var fantastiska. Ja. Men
vad heter det? Men de kanske var Sveriges PM Dawn. Liksom.
Eller Digable Planets.
Ja, 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 fast Digable Planets var ju tydligare hiphop. Liksom. Ja. Även fast de rappade mycket om rökelse och örte. Liksom. Vilket var lite störigt för de nämnde... I mitt minne av Digable Planet säger att de pratar om rökelse i varje låt. Liksom.
Och de har nyckelpigor. Ladybug.
Just det, Ladybug Mecca och Butterfly. Det var inte alls så här Master Killer. Alltså, det var väldigt ogangstrigt. Men här kommer något betydligt hårdare. Boogie Down Productions med Love's Gonna Get You. You know, that's why, man, I've been telling you all the time, man. You know, love. Love is a very serious thing, and if you don't watch out, I tell you that. Because a lot of people out here, they say, I love my car, or I love my chain, or man tror lite att en låt som heter Love's Gonna Get You ska handla om att kärleken fixar allt. Det handlar om att kärleken till pengar och prylar, den kärleken kommer att göra en drive-by och skjuta dig i huvudet. Exakt, det är en... Alltså det är fantastiskt för det här är en så här klassisk cautionary tale. Men det här är också något av det finaste i liksom rapkulturen, det här med historieberättandet. Det är nästan som en fabel, det är liksom en berättelse från gatan som jag tänker att Chris Parker då, KRS-One, tänker att de som lyssnar på det är folk som bor i såna här områden och han vill liksom informera dem om vad som kan hända om man börjar sälja droger. Och så det var en fantastiskt lång berättelse om den här killen som blir drug dealer till slut där, tror jag. För att det är det som händer om man säljer droger. My sister's cute, but she got no gear. I got 3 pairs of pants with my brother I share. So they're in school, see I'm made a fool. With 1.5 pair of pants, you ain't cool. But there's no dollars for nothing else. I got beans, rice and bread on my shelf. Every day I see my mother struggling. Now it's time. Du bodde i New York 94-95. För du hade varit kukat ur lite på hemmaplan så din mamma så att du ska jobba i New York och få fason på dig själv. Och då skulle du samarbeta med en producent i Bronx. Exakt.
Hur gick det?
Det gick väldigt illa. Det var liksom hela min identitet som rappare raserades över loppet av ett liksom egentligen en tunnelbanefärd. Man ska hårdra det. Jag jobbade på ett kontor på Upper East Side som receptionist, arkivera papper, kopiera papper, köpa lunch till chefen, någon slags allt i allo kontorsperson liksom. Och så ska jag då upp och träffa liksom en impresario eller någon manager typ som en kompis till mig från Malmö som kom från New York kände. Så jag skulle åka upp och träffa då Tyrone. Och han bodde i södra Bronx. Och jag sätter mig på tåget och åker upp. Jag ska till 167 och Grand Concourse. Och liksom folk i kostymer och portföljer kliver av. Ju längre tåget, ju mer tåget närmar sig Bronx, desto färre liksom vanliga människor är kvar. Utan det är bara liksom hiphopparna med liksom stora bylsiga täckjackor. Det är också typ vintertid. Och när jag kliver av på 167 och Grand Concourse så är det liksom det som har klivit rakt in i en Mobb Deep-video. Och vilket liksom i Lund var ju det jag liksom såg framför mig att jag ville leva i liksom. Kanske inte just Mobb Deep, för det är en av de banden som kanske det enda bandet, eller det första bandet i varje fall som jag lyssnade på och älskade, men det jag var rädd för. Alltså jag tänkte så här, om jag träffar dem så kommer de döda mig. Så att, och Mobb Deeps musik, de hotar ju lyssnaren så jäkla mycket. Men man älskade dem ändå. Liksom.
Det var kanske därför de kunde acceptera att Tupac, de sotar dem så rått på Hit 'em Up.
Ja,
att de ändå sa efter det att, för folk tyckte att men det är lite taskigt att Tupac och dissa en kille för att han har så här sickelcellsanemi. Och de bara, ja men ändå, det är en fet disslåt. Plus att vi sålde skivor för första gången någonsin.
Exakt,
men,
exakt.
Förlåt, jag bröt det.
Nej, men så jag kliver av där på 167 och Grand Concourse och är livrädd. Och vågar inte gå ut ur spärrarna. Utan ringer från en telefonkiosk innanför spärrarna. För jag är så här, och ringer till Tyrone och bara, Tyrone, kan inte du komma och hämta mig? Och han garvar som fan, bara, vågar du inte gå ut? Och så mycket riktigt står jag kvar bakom spärrarna tills han visar sig. Liksom. Jag har aldrig träffat honom förut. Men han bara, det är jag som är Tyrone. Jag bara, okej, skönt, då går jag med dig. Liksom. Så går vi ut på gatan, går några kvarter hem till Akil som är hans kompis som är hiphopproducent. Eller som är producent. Och på den gatan så står det folk, det ser väldigt dunkelt. Det står killar med hundar. Och skriker ut crackpriser. Det är liksom precis hela den här känslan om vad var i en rapvideo. Liksom intensifieras bara. Jag är liksom livrädd. Vi kommer upp till Akil som öppnar dörren. Och det är någon granne som, jag kommer ihåg att en granne liksom gläntar på sin dörr men sen stänger direkt. Så Akil, det första han säger är så här, bara fucking crackheads. Liksom, han börjar beklaga sig över sin granne. Han bara, det är helt sjukt här, jag måste flytta härifrån. Häromdagen så sköt, så avlossade de en pistol inne i grannlägenheten. Och min dotter ligger fan och sover här. Och jag bara, alltså game over, jag vill hem. Liksom, jag vill hem till Lund nu. Jag klarar inte det här. Liksom.
Känner inte att nu är det for real?
Ja, nej,
yes,
det,
nu kör vi.
Jag kände väldigt mycket att det var for real och att jag inte var redo för real. Ge mig liksom botutsplatsen där jag kan låtsas, där jag kan arrangera den här fantasi-Mobb Deep-videon med liksom så här, med Nisse och Jocke och liksom, du vet, där alla är mycket du vet, så här, jag vill tillbaka till Legoland pronto liksom. Men kommer in där, han spelar upp något beat och bara, ja men Tyrone berättar att du är en rappare, fan rappa lite för att höra det. Jag bara, men jag kan inte bara rappa. Jo men fan, om du är en rappare så måste du ju, då måste du kunna rappa. Jag bara, men kan inte jag få skriva någonting till beatet? Han bara, ja okej, okay, liksom. Fick ett beat av honom på kassett, sätter mig på tåget igen och jag bara kände en sån jävla lättnad och bara kände hur jag så här, jag blev den här lilla nördiga killen från Lund som jag egentligen är. Liksom, alla de här lager av hiphop-identitet är bara bortblåsta. Och jag är liksom på något sätt den här Michael J. Fox börsmäklardrömmande liksom, geeken från Lund som liksom, inte alls var en cool typ. Hur som helst ringer Tyrone några dagar senare och bara, kom tillbaka. Vi drar in i studion, ska vi spela in det du har skrivit. Liksom. Jag kommer upp, då vågar jag gå ut och spärra när det är också dagtid. Vi ses på en helg, träffar upp Tyrone. Jag kommer ihåg att jag såg en råtta som satt ovanpå en massa soptunnor. Och det var den största råttan som jag hade sett. Och han bara, fan, de är som katter här uppe. Och allt var så jävla sjukt. Liksom. Vi kommer in till Akir Studio igen. Och jag rappar mina verser och han bara, nej sorry, det är inte tillräckligt bra, ditt flow är inte tillräckligt bra. Och jag bara, okej, okay, skönt, jag har misstänkt det nu sen jag var här sist att jag egentligen inte är en rappare. Jag säger inte det till dem, men det är det jag tänker. Och så sätter jag mig på tåget och åker hem och bestämmer mig för att jag ska inte rappa någon mer.
Men hur hittar du tillbaka till hiphopen?
Sen till slut så kommer jag tillbaka till Lund. Efter liksom 7 månader så kommer jag tillbaka till Lund. Och då säger min mamma så här, ja men en dansk kille som heter Obi, han är hiphopproducent, han har ringt, vi har snackat ganska mycket, han vill jobba med dig. Jag bara, synd, jag rappar inte längre. Hon bara, ha, ja okej. Okay. Men du borde ringa honom i alla fall, han var väldigt trevlig liksom. Jag får i alla fall kontakt med Obi. Han är väldigt bra på att snacka och jag säger så här upprepade gånger, jag har slutat rappa. Han bara, men varför det? För jag hade träffat honom på en radiostation i Köpenhamn, på en så här hiphop-radiostation året innan. Han bara, sist vi träffades var du ju en rapper och du rappar skitbra. Och jag bara, nej, mitt flow är asdåligt liksom. Då har jag sagt, jag har kvitto från South Bronx. Vad mer begär du liksom? Jag har klart och tydligt här att jag inte kan rappa. Jo fan, vad snackar de? Det är bara bullshit, du är skitbra liksom. Kan inte, jag kommer över till Lund. Så kan vi prata. Jag bara, okej, okay, ja, kom du. Men liksom glöm det. Glöm att jag kommer rappa någon mer. Han kommer till Lund. Övertalar mig att hänga med honom till Köpenhamn. Till hans studio. Och då spelar vi in en låt som heter Look Alive. Och från start till slut tog det bara så här 2 timmar. Eller i varje fall är min minnesbild det. Och det var första gången jag hade gjort en låt som var så här, fan, det här är ju skitbra. Alltså det här är på riktigt jävligt bra. Det här är kanske till och med lika bra som ADL. Obi är helt eld och lagor och bara wow. Fan vad grymt detta är liksom. Och ja, då var jag tillbaka in i det liksom.
Du får bjuda den här Tyrone till din show i Harlem sen.
Ja, det måste jag göra. Jag faktiskt kollade upp honom på Facebook nu när jag var i New York. Jag skrev inte till honom, men jag ska göra det. Tyrone Giles.
De har försökt att titta fel. Passe, passe. Vill vi gå i samma led? Du med, jag med. Vi sitter samma båt. Massa, mon frère. Och vi kan lyfta fler. Med vår kvalitet. För många kanaler.
Fredrik, det har varit jävligt trevligt att vara här. Måste också säga att jag uppskattar din hjärna väldigt mycket. Jag tycker du skriver, du lyckas hitta så jäkla roliga perspektiv och humor i grejer.
Det var det gulligaste någon har sagt till mig på flera månader, tack.
Jag återvänder sig himla ofta till det här YouTube-klippet som var viralt när det kom ut, men, och är det med jämna mellanrum tror jag för en grupp människor, om när du sitter i TV4 och pratar om folk som håller på med typ inte transcendental meditation, men någonting liknande.
Transcendentala kraftfält.
Exakt,
en typ av självförsvar.
Det är liksom den att, ja, jag vill tacka dig för allt du har givit oss under alla år liksom. Men nu måste jag dra.
Tack för att du kom ut, Timbak.
Tack för att jag fick komma hem till dig, Fredrik.
Ha det så bra. Peace.
Samma.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media och Timbuktu var hemma hos Drage.
Palle, palle, vi bygger eget parlament. Vi med, vi med, vi...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Bjuder alla in till bordet. Mange, mange. Ingen av oss är som Atlas. Tråkfattige. Vi samlar på kraften. Vi hamnar vid makten. Vi vandrar på kanten och håller balansen. In spiritus sancti. Man blir nästan galen. Fjärilar i magen. Det känns som vi har den nu. Fångar vi dagen och gör någonting av.